Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Mattias och...
Men bytte du då?
Ja, du, jag kan väl få säga stå först. Ja,
men då heter jag Charlie fortfarande.
Ja, det stämmer.
Ja, ja, så är det.
Mycket bra.
Vilket skönt namn du har, sa en advokat till mig igår.
Varför då?
Jag vet inte. Ja, men det är ändå skönt att du heter Charlie, tänker jag. Ja, det... Ja.
Ja, det kanske inte reflekterar på.
Nej, men alltså, jag tänkte det var vanligt. När jag var liten var det ju väldigt ovanligt. Det var ju ingen annan som hette Charlie. Liksom, det låg inte på topp 100-listan. Nu tror jag det ligger typ på topp 20-listan. Eller
men är det bara för att man både som kille och tjej kan heta Charlie?
Att det var därför han tyckte det var skönt?
Nej, ja kanske. Men
han heter Carl Johan, så han hade kanske lekt med... Nej, jag tror bara att det går väl mod i namn.
Liksom. Har du någon känsla för, i procent nu för tiden, hur många som döps som är kille eller tjej? Alltså till Charlie.
Nej.
Nej. Är det så här, ja, var tionde kanske tjej Nej. Döps till Charlie.
Jag skulle tro i Sverige så hittar jag väl på att nästan alla som döps till Charlie är killar. Men internationellt så är det ju mer tjejer.
Ja.
I England och USA kan de ju tycka att det är roligt att jag heter Charlie. Liksom, så.
Ja, just det.
Plus att i Sverige så heter man ju Charlie. Det gör man ju inte i USA eller i England. Det heter man ju Charlie.
Charlie.
Med liksom ett T, alltså Charlie. Så när jag säger så här, Charlie, oh hello, my name is Charlie. De bara, Charlene? Det är som att de hör inte riktigt att säga Charlie.
Bara
för att sen måste jag öva internationellt på att uttala mitt eget namn annorlunda som så här, Charlie, istället för Charlie.
Okej, okay. Men är du döpt efter hunden eller? Alltså hette inte kungens labrador?
Men helvete vad den här frågan alltid dyker upp.
Jag vet.
Den vanligaste frågan jag får är om jag är döpt till Charlie eller om det är så att de frågar bara, är du döpt till det? Och hur jag tolkar det är att de egentligen frågar, eller heter du egentligen Carl och har ambitioner till att vara någon Las Vegas magiker eller någonting och bara omkring och kallar för Charlie Caper. Men jag är ju döpt i Charlie då. Ja. Och jag är inte döpt efter kungens hund. Däremot är jag döpt efter en vacker rödhårig fågelhund som bodde i Grytnäs utanför Leksand i Dalarna.
Så ifall någon vill anteckna det här nu då, så kan man göra det.
Du frågade, jag svarade.
Ja, nu är ju det här inte en namnpodd, utan en ekonomipodd.
Finns det en sån, tror du?
Jag vet inte, det kanske är en namnpodden.
Idag pratar vi om Gustav.
Ja, det kan nog vara väldigt bra för dem som går i väntans tider och funderar på vad barnet ska äta faktiskt.
Ja, eller som har ett identitetskris och vill byta namn, liksom. Men den gör vi inte ännu. Sänder vi onsdagen.
Nej, den gör vi inte. Vi har ju en otroligt spännande gäst idag.
Med ett otroligt spännande namn.
Fantastiskt namn.
Uh-huh.
Och det måste ju vara någonting visst, eller jag vet ju att det är något visst med oss som heter Mattias, som dessutom stavar med TH.
Uh-huh.
Så vi tar väl och välkommen in Mattias Sundin, välkommen!
Tackar så mycket.
Du, är läget bra eller?
Ja, det är mycket bra. En bra inledning här. Jag bytte namn nyligen, eller jag bytte ordning på mitt namn. Just den här USA-kopplingen, jag hette då Jan Mattias. Och då står det, jag får all post för ett Jan, men Jan är min pappa. Så då bytte jag ordning, så nu heter jag Mattias Jan. Lite konstigt, men
det funkar.
Det funkar, ja. Man kan byta, det går på Skatteverket, det kostar 200 spänn eller någonting sånt.
Ja, ja, då
så. Så är ni där ute och är sugna på att heta Mattias Jan, så kostar det 200 spänn idag.
Ja, ja, precis. Men du,
vad är den vanligaste frågan du får om ditt namn, Mattias? Finns
det någon? Det är väl mest hur det stavas. Är det TT eller TH? Eller TT? Ja, just det. Utgår från det. Mm.
Det tänkte ju inte våra föräldrar på att det skulle komma något som heter mailadresser, tänker jag, när de fick oss.
Nej.
Utan då tänkte de att det låter som ett fint namn.
Kan man klappa, liksom klandra dem för. De var väldigt förutseende. Men...
Ja, ja, nej, men... det är ju verkligen inte. Men det är ju så alltid det man har. Men så har man ju alltid lagt in, så på den adress jag har så har jag alltid, så att det funkar även på TT såklart. Men det är ändå det att man alltid ska säga dem där. De där. Varenda gång så ska man säga.
Precis, med exakt. Mm. Sen funkar det ju inte klockrent i USA heller. Då blir det ju, ja, de har svårt med uttalet.
Ja, just det. Vad blir det? Vad säger de och kallar de dig för?
Matthias är väl det vanligaste. Mm. Så säger, det går bra att säga Matt, säger jag.
Matt,
och så säger en del där. Men många amerikaner är väldigt måna om att veta vad man faktiskt heter och vill att man ska uttala det på svenska, och så försöker de härma liksom. Så det blir helt okej. Men ja.
André hade en kollega i Spanien som hette Jesus och som ledde ett programmeringsteam, och de jobbade i en amerikansk organisation. Hon tyckte det var fruktansvärt roligt den fredagen då den amerikanska chefen sa det. And we done so good work this week. I would especially like to thank Jesus and his team.
Men nu måste du berätta här. Från, alltså, ja, men du får berätta. Vad, din resa här, du har ju ett... Jag får tala om namn. Warp Institute är ju inte helt självklart kanske vad det är för någonting. Men...
Där valde ni något som man måste fråga. Vad är det då? Mm. Det låter ju som om det är något Captain Kirks. Liksom. Mm.
Ja.
Men berätta, alltså... du är politiker i grunden, eller?
Ja, jag var där tills för drygt ett år sedan. Jag slutade vid senaste valet.
Varför slutade du?
Jag kände att jag satt i riksdagen då för Liberalerna. Jag jobbade jättemycket med digitaliserings- och teknikfrågor så här superbrett, för jag tycker det är väldigt intressant, och det var typ ingen annan som höll på med det. Och så noterade jag det att när man pratade om...
Det var du och Peter Eriksson, han var väl digitaliseringsminister.
Ja, exakt.
Fast jag upplevde inte att han var så digitaliserad. Eller?
Nej.
Peter Eriksson, han hette ändå Eriksson. Så...
Ja, nej, men eller hur?
Ja, men han var lite mer legacy-system, kanske. Han var inte så digital. Jag kände honom från när jag satt i konstitutionsutskottet, var han ordförande ett tag där. Han var väl inte den mest digitala människan. Men han är säkert bra på många sätt. Men... det finns inte någon så här jätteintresse för digitalisering och ny teknik i politiken, tyvärr. Och jag märkte att när man pratar om de frågorna så hamnar man ju väldigt ofta i att diskutera farorna med det. Och det kan vara verkliga faror, men framförallt faror som vi i fantasin kan tänka ut och som kan hända om kanske 20 år. Mm. Det är man väldigt intresserad av att prata om. Och efter ett tag så började jag bli trött på det, för jag tyckte att okej, det är klart vi ska prata om problem, naturligtvis, men... möjligheterna är ju så mycket större. De borde vi väl ägna mer tid än problemen i alla fall. Så ur detta så, ja, jag gick runt och gnällde om det här, och så insåg jag att jag kanske inte bara ska vara som alla andra här och gnälla om de här grejerna, jag gör någonting åt dem. Så samlade jag några stycken och så sa jag, jag bjuder på lunch, men som ni vet så finns det ingen gratis lunch. Så jag sa, jag bjuder på lunch, men då vill jag att ni tar med er en A4 med idéer på vad vi ska göra åt det här. Mm. Och så satt vi och käkade lunch i Gamla stan där. Och så där växte det fram att vi måste starta någonting. Vi gör någonting. Liksom. Vi kör igång en första meetup och så får vi se om det kommer några mer.
Och vilka är vi då i det här fallet?
Det var ett gäng, några från politiken, några inom journalistiken. Vi var liksom en handfull personer som jag hade liksom stött på i mitt arbete inom politiken. Och så tyckte vi väl då att vi behövde ett namn på det här, så jag satt hemma och klura, och då ville jag att namnet skulle symbolisera att det liksom gick snabbt framåt. Vi ville liksom accelerera rörelsen framåt, och så började jag skriva ner namn som jag kom på, och så var Warp ett av dessa, utifrån just precis som du sa, Star Trek och Warp Speed, att det liksom full fart framåt så. Men så visade det sig också att warpkurvan just från science fiction, den böjer sig, eller man åker ju inte, fartygen där liksom, rymdfartygen åker ju inte snabbt egentligen, utan man böjer ju tid och rum, och så distansen blir kort. Och det är precis det vi vill bidra till att göra egentligen, böja utvecklingskurvan för mänskligheten. Vi kan bidra till detta så att vi snabbare kommer till framtiden. Och sen var warp.com-adressen leder ju också. Org. Så då blev det Warp Institute.
Jag förstår.
Av det hela.
Men skulle du säga att du liksom var... Jag förstår att du är där du vill vara nu och jobbar med de här frågorna. Vi ska prata massor om det. Men om vi hänger kvar i politiken ett ögonblick, kändes det som att du lämnade, stormade du ut ur politiken lite så här, nej nu får det fan vara, nu går jag, liksom smällde igen dörren och säger, gud vad skönt, nu är jag med de där idioterna. Alltså, lämnade du politiken eller var det bara hoppsan, nu är det inte där längre just nu?
Jag lämnade aktiv politiken, men inte för att jag var missnöjd egentligen, utan jag trivdes otroligt bra, särskilt i riksdagen. Jag var kommunpolitiker innan också, men särskilt i riksdagen. Det var en fantastisk miljö att verka i. Man träffar ju så mycket intressanta människor från hela världen. Man kan vara med och påverka saker och ting. Även om det tar lite tid så har man ju ändå inflytande. Så att det var, jag lämnade inte av missnöje, utan jag lämnade för att jag kände att det som vi bygger i Warpen och det jag pysslar med idag, det är liksom, det är min livsuppdrag.
Och det kommer göra större, det är ditt bidrag till världen mer än...
Ja, jag tror det i alla fall, att min chans att påverka där, påverka världen just, är större än inom politik.
Och det är det samtalet vi egentligen ska ha med dig idag. För att det handlar om det här med hur positiv framtidssyn kan man ha kring våran ekonomi, kring våran miljö, kring våran teknik och så vidare. I en tid där det pratas väldigt mycket om... Jag har ju tittat här på Watchmen där man pratar om liksom så här, the doomsday clock står på 23:55. Det pratas ju mycket om att unga människor i Sverige idag är ju genuint deprimerade därför att man tror att Donald Trump kommer få världen att explodera och miljön kommer göra att det inte finns någon framtid och lågkonjunkturen till det. Att man på riktigt tänker så här, det är bara att lyssna på deppig musik och gå hem och tatuera mig, för det kommer ändå aldrig... Det är för sent. Det går inte att göra någonting.
Ja, just det. Är det därför man tatuerar sig?
Jag tänkte att det var en märklig. Varför man går in med, liksom, ja,
jag måste bara slänga rulla en liten boll i din riktning, Mattias, som är nytatuerad.
Ja, men jag tycker då, alltså, kan inte du berätta, för att vi ska kunna förstå vad det är du pysslar med nu. Mm. Så vad är då Warp Institute? Vad är det för någonting?
Ja, det formella är att en stiftelse, en ideell stiftelse som är satt här i Sverige, där vi har som syfte att göra, formella syftet för stiftelsen, men hela idén varför vi startade här, det var att göra människor mer optimistiska till framtiden och få en större framtidstro. Och därmed tänker vi att om man har en sån syn på framtiden så blir man mer benägen att vara med och skapa den framtiden. Och då, vi är ju då inte optimister utifrån att vi råkar födas med ett soligt sinne. Liksom. Jag är ju närking i grunden, så jag har liksom verkligen inte det i mitt DNA att vara positiv.
Det är gnällbältet rätt.
Exakt, det är gnällbältet. Ni vet väl liksom, vad man säger i närke?
Det går aldrig.
Det går aldrig.
Skönt att vi får liksom trycka ner alla närkingar i att de är negativa i ett hörn. Men att jag nämnde någonting om tatuering och deppiga människor, där gick gränsen.
Ja, exakt. Så liksom, vi är alltså inte... Man får gärna vara optimistisk av andra skäl för att man har en liksom, sån personlighet. Men vi tittar på fakta. Så vi pysslar med faktabaserad optimism. Vi tittar på vad som händer i Sverige och i världen. Och utifrån det så är vi optimistiska. Och då kan vi ju se... Ja, Hans Rosling var ju den bästa svensken och en av de bästa i världen på att berätta om saker och ting som går i rätt riktning. Inte minst i många väldigt fattiga länder. Och vi tittar på såna fakta, alltså som att extrem fattigdom minskar i världen och minskat dramatiskt. Sedan 1990 så har 137 000 människor lämnat extrem fattigdom varje dag. Varje dag. Jag var kommunalråd eller oppositionsråd i Norrköping förut. Det är ett helt Norrköping. Varje dag, varenda dag sedan 1990. Där måste det rimligen rankas som den främsta, eller i alla fall liksom topp tre mänskliga bedrifter för mänskligheten. Det är en helt otrolig grej. Vi borde ägna mycket tid bara åt den frågan. Hur gör vi nu för att se till att få bort extrem fattigdom helt? Det är en av alltså dessa tusentals fakta som vi ser. Men det som gör mig mest optimistisk för framtiden, det är ju teknikutvecklingen. Om du kombinerar frihet, demokrati, frihet att tänka tillsammans med teknikutveckling, så ger det makt till alla oss. Ni har en studio här som vi sitter och spelar in den här podden i, som ni säkert har lagt några 10 000 kronor på, att se ut att vara fina mikrofoner och sådär liksom. Men för 15 år sedan så hade ni behövt lägga några 100 000 kronor för att ha den här. Och för 25 år sedan så hade ni kanske inte ens haft råd. Liksom. Det hade definitivt inte varit värt det, för ni måste komma med i P1 då och få ut den. Vad skulle ni annars, vem skulle annars lyssna på den? Liksom? Mm. Och det är bara en symbol för liksom hur makt, vad ska man säga, hur makt decentraliseras, hur den liksom flyttas från den centrala makten ut till det här. Och vi har liksom knäckt koden för hur vi utvecklar saker och ting. Om man har fria människor som får tänka fritt, om du kombinerar det med vetenskap och teknikutveckling, så blir saker och ting hela tiden bättre. Och det är därför jag inte bara är optimistisk för att jag ser att saker och ting har blivit bättre, utan för att jag tror att de kommer bli väldigt, väldigt mycket bättre. Och då känns det helt snett att vi sitter och deppar ihop. Att 10% av svenskarna tror att världen är bättre om 15 år. 90% tror det inte. För mig är det en jättefel synk i det.
Vad beror det på då? Hur kommer det sig att 90% tror att världen kommer bli sämre trots att alla kurvor pekar uppåt och har gjort så under lång tid, om man bortser från några små snubblingar på vägen som man kan kalla för lite lågkonjunktur och grejer? Och...
Precis. Ja, alltså det finns nog väldigt många olika förklaringar till detta, men en som vi har identifierat och den som vi jobbar liksom hårdast med nu inom Warp är ju massmedia, alltså nyhetsförmedlingen. Steven Pinker skrev en fantastisk bok förra året som heter Upplysning nu. Jag tror han har 72 grafer i den. 71 av dem pekar i rätt riktning. En pekar i fel riktning. Det är medias rapportering om verkligheten. Så samtidigt som världen då sedan 50-talet, eller ännu längre tillbaka, men om man tittar på den här mediemätningen, sedan 50-talet har världen blivit kraftigt mycket bättre. Samtidigt så har medias rapportering om verkligheten blivit mer negativ. Så skillnaden mellan verklighet och medias rapportering har blivit större de senaste 70 åren. Och det här är, den här mätningen är från 130 olika länder, så att det är liksom väldigt, och man ser samma sak överallt. Så vad vi jobbar mycket med nu och får igång internationellt här är ju det som vi kallar faktabaserade optimistiska nyheter. Så vi liksom, för det finns mycket, och media skriver en hel del om de här nyheterna. Det får bara väldigt dålig spridning. Så vår roll blir liksom att sprida de här nyheterna och få fram det. Vi gör det bland annat i en Facebookgrupp som heter Warp News. Och det är liksom det vi samlar under. Men vi vill göra det internationellt nu.
Och då kan du olika organisationer och nyhetsbyråer som kan skicka in, eller man läst positiva eller så här, faktabaserade positiva nyheter, så samlar ni det där.
Precis. Och det är där som jag tror blir styrkan i det här när vi växer. Att alla kan bidra till det här, att det inte är en centraliserad organisation, utan att det är alla människor i vårt community som bidrar med de här
delarna. Men varför är det så att man liksom dras med i det här på något sätt då? För jag kan ju själv känna igen det här att man, så här, någonstans vet ju jag, man lyssnar på Rosling eller man vet ju att saker blir bättre, jag älskar nya tekniken, jag är verkligen så där, grunden så vet jag, men sen tycker jag det är jobbigt. Jag har alltid någon sån här liksom kvällsrutin för mig. Jag kollar på den serie jag ska göra, eller jag gör de sakerna. Men sen så bränner jag av ett varm med Rapport, Sportnytt och lite in på kvällstidningsnyheterna också. Det bara sitter som rutin. Och kvällstidningarna är ju fruktansvärt jävla deppiga. Och, alltså man orkar, jag kisar med ett halvt öga och jag tittar mindre och mindre. Men någonstans så får jag ju också då så här, i mig när jag tänker på barnen och deras barn, så här, man blir så här barnbarnen, alltså lite så här, att fan vad det, hur ska det bli med det här egentligen, och hur är det med våldet och hur blir det med miljön, alltså jag vet inte vad jag får ifrån, men uppenbarligen måste jag ju få det från de här nyheterna, fast jag försöker att inte ta in, alltså jag tycker jag är en ganska vanlig typ, men jag svajar ju mellan att jag någonstans faktabaserat när vi har kontakt med att vi ska komma hit, så blir jag lite bra påminn om att det finns ju lite bra saker. Men någonstans ligger det där jävla som en blöt filt att det blir skit. Är det därifrån jag får det där? Liksom? Eller vad är det för något? Vad är det som pågår?
Jag tror att det är där du får ifrån. Men inte minst Hans Rosling pekar ju på det, att vi har liksom inbyggt i våra hjärnor att vi reagerar extra starkt på negativa nyheter, negativa saker. För att för 100 000 år sedan så var det väldigt, väldigt bra att vara lite försiktig. Om det prasslade i en buske där borta så liksom inte bara gå dit och titta. Whoops, det var en björn. Det är kört. Då var det bättre att ta det lite lugnt, reagera liksom lite överdrivet på den här negativa nyheten och ta det försiktigt.
Hellre att man ser björnar tre gånger för mycket, som visar sig att det var en kanin än tvärtom.
Ja, exakt. Mm. Visst, precis. Det gjorde ju att liksom, de människorna överlevde lite högre utsträckning än de andra som vågade gå fram där. Så att säga. Men idag lever vi ju inte i ett sånt farligt samhälle, så vi behöver inte, vi borde inte liksom använda den instinkten lika mycket. Precis som, och det jämförde Hans Rosling med socker. Då för 100 000 år sedan var det ju, om du liksom fick tag i frukt och annat sånt där, så var det ju jättebra idé att moffa i sig så mycket man bara orkade, för man vet inte när det liksom dyker upp nästa gång. Men idag har vi ett enormt utbud av socker, mycket, mycket mer än vad vi behöver. Men vår kropp liksom suger åt sig det här, vill ha det här sockret, men då måste vi liksom kämpa ner den, lära oss hantera det, precis som vi behöver lära oss hantera negativa nyheter och inte liksom försöka reagera så starkt på just den specifika grejen, utan backa lite grann och titta på helhetsperspektiv.
Men vem borde ta ett ansvar här då? Vem borde bryta det för? Jag hör ju också på mina föräldrar som ju ser, alltså man läser om skjutningarna och Greta åker båt och snart så har vi ingen planet kvar och isbergen smälter. Och det säger ju alla nu, det här ska man ta inte minst i politiken, så är det ju så här, det här är allvar nu liksom. Man får ju en katastrofbild uppmålad för sig ändå. Mm. Vem borde liksom, när ska vi bryta, hur ska ni göra?
Ja, det är inte så att man ska ignorera problem som klimatförändringarna till exempel, det ska man naturligtvis göra. Men som ni sa här i inledningen, så finns det ju många ungdomar idag och små barn som går i mellanstadiet som inte tror att de har någon framtid för att vi domedagen är här på grund av klimatet. Och jag är helt övertygad om att domedagen är inte här på grund av klimatet. Inte för att problemet inte är stort, utan för att vi kommer att lösa det. Vi löser sådana här. Det är någonting som vi är otroligt bra på, att lösa den här typen av problem med innovation och uppfinningsrikedom. Men ansvaret, det ligger väl på oss alla naturligtvis. Men jag skulle säga att ett stort ansvar vilar ändå på media. Och det är väldigt svårt att diskutera de här frågorna, för media kan bli ganska lätt defensiva. Men med vår uppgift är att granska och liksom lyfta fram sådana här. Ja, absolut, det är det. Men deras uppgift är väl inte att ge en felaktig bild av verkligheten. Om man liksom följer nyhetsmedia så får man en skev bild av verkligheten. Det kan väl ändå inte vara.
Men du säger uppgift. Kan vi ens prata i media idag om en uppgift på det sättet, med tanke på att det är kommersiella bolag? Vi har väl SVT kvar, så finns lite pressstöd. Men i grunden handlar det om att de driver sin affär. Ska vi verkligen låta Stadium ta ansvar för hur mycket människor tränar? Är inte deras jobb att kränga på så mycket dojer som möjligt? Ska vi verkligen låta Expressen hålla ansvarig för vad de skriver? Får man inte bara ge upp och säga att de skriver väl det som folk klickar på? Är det verkligen, det är så lätt att skjuta bort på någon annan, speciellt då på företag, och säga att de borde ta ett större ansvar för vad de skriver. Ja, men då går de i konkurs och så blir någon annan. Jag säger inte att man inte ska göra det, men det är ju en komplex fråga att bara säga. Det är lätt att säga, där får någon annan tag. Så får vi ha så här rumänsk statsmedia istället, som kvotar in liksom kaniner på var tredje bild. Liksom, så.
Ja. Vad betyder det här? Rumänsk
statsmedia.
Min gamla skollärare, han sa alltid, vi kan ta polsk riksdag. Sånt.
Nej, men
jag
menade att om man har ett diktatoriskt styre och styr media, så att man skickar ut, du vet, vi stänger av internet här, för där skrivs för mycket sanningar. Det är bättre om vi kan kontrollera vad som skrivs. Mm. Sverige kunde vara ett land som säger, här ska varannan nyhet vara positiv. Och för det här avspeglar verkligheten. Men då måste vi också börja göra någon typ av straff för människor som skriver negativa saker. Eller vill säga,
lättare elchocker? Nej.
Men hur har ni tänkt om kring det här?
Vad är lösningen?
Det här är ju en fråga som ni har suttit och
haft ett möte eller två kring detta.
Ja, verkligen. Nej, men fördelen idag är ju att man måste inte komma ut i traditionella medier för att komma ut med ett budskap. Vi har internet att nå ut med istället, så vi måste inte förändra hur media funkar. Jag tror att det skulle vara en del av lösningen på det här, att media ändrar sig. Och media, du är helt rätt, de är liksom, de flesta är kommersiella bolag. Men om du pratar med chefredaktören på en tidning eller sådär, så är det inte bara, de ser ju inte sitt uppdrag som att bara tjäna maximalt med pengar, utan att liksom också att man har ett journalistiskt uppdrag, och sen tjänar man pengar för att kunna genomföra det uppdraget ungefär. Och då tycker jag att då kan det här journalistiska uppdraget förändras och utvecklas, och det kan vi som konsumenter av media verkligen sätta press på dem och göra. Och jag tycker att de har ett ansvar som företag, även om de ska naturligtvis se till att försöka gå med vinst, men inte med vilka medel som helst. Men
Men är det på journalisthögskolan ni borde gå och liksom utbilda bättre i vad som lämnar en... För det är kanske varje nyhet rapporterad i sig kan man kanske försvara.
Mm, precis.
Jag har ju blivit utsatt för artiklar om mig som har varit en del felaktiga men framförallt negativa. Och sen är rubriken superfelaktig och supernegativ. Så vet man att de flesta kommer bara läsa rubriken. Och så hör jag om och säger, varför ljuger ni? Så säger jag så här, ja, men jag tycker ändå att om man läser det finstilta så kompenserar vi ändå för det vi skriver i rubriken.
Men bara det faktum att de har en rubriksättare som inte ens har skrivit texten skyller de ju ofta på. Ja, och det är ofta så ju. Att en har skrivit texten och sen är det en rubriksättare som ja, helt enkelt, som ju vill vinkla det för att det ska läsas.
Precis. Nej, men vi vill jättegärna komma ut både till journalisthögskolan och till mediebolagen och liksom prata om de här frågorna. Hur man kan balansera granskning och den demokratiska uppdraget med att faktiskt förmedla liksom en verklig bild av verkligheten, inte en snedvriden bild.
Men vad är det för bra med det här då, tänker jag? Förutom att vi ska bli på, vad är ert syfte då? Att man ska bli på lite bättre humör eller är det... Eller är det att vi, ja, vad är poängen? Är det inte bra att vi får gå och vara lite bittra och så att vi verkligen löser det här? Annars tänker jag så här, om jag går på din teori, då tänker jag så här, vad fan, jag flyger väl vidare då? Det är någon annan som kommer ordna det så att isbergen inte, finns det inte någon risk med det här då?
Nej, jag tror inte det. Ja, om alla blev så otroligt optimistiska så att de bara lutade sig tillbaka. Visst, okej. Okay, men då tar vi det problemet då, tänker jag, om det händer.
Men... Får du skapa en till stiftelse?
Exakt.
NORP.
NORP Institute, exakt. Nu backar vi. Backar.
Ja, nu räcker det med positivitet. Någon måtta får
exakt,
det vara.
Nu blev det lite väl positivt. Mm. Ja, nej, jag ser inte det som en överhängande risk den närmaste tiden. Men jag tror att om man ser de möjligheter som finns runt om i världen att den här... Alla generationer, men framförallt de här unga generationerna som kommer fram nu, att de har större möjlighet än några generationer tidigare att påverka saker och ting, så kommer de flesta av dem vilja påverka saker och ting till det bättre. Och det finns säkert en och annan som liksom då lutar sig tillbaka och tänker att det ordnar sig. Liksom. Någon annan fixar det där. Men jag tror att de flesta tänker inte så. Man tänker så här, ja, men då kanske jag kan bidra på något sätt. Jag kan vara med och göra någonting här. Och det är där vi har sett i... nu är det liksom anekdotiskt här, men det som vi har sett i vårt community, vi är ändå nästan 12 000 människor nu i vårt community. Det vi har sett där, när vi bidrar med den här faktabaserade optimismen, är ju att fler och fler liksom börjar tänka. Vi fick en kvinna som hörde av sig här för ett tag sedan som sa att nu har jag följt den här gruppen här i snart 2 år och det är så himla härligt att få den här lilla dosen av optimism varje dag. Jag känner mig mycket mer benägen att vara med och liksom bidra till framtiden. Jag tänkte, men det här är ju vårt syfte. Mm. Det är nästan ordagrant från våra stiftelseförordnande. Liksom. Mm. Jag tänkte, det är ju helt, helt fantastiskt.
Mattias, finns den här kvinnan? Eller är det du som har...
Det finns. Du kan få se screenshots sen. Hon finns faktiskt. Det var ju ett annars klassiskt knep i politiken.
Finns det screenshots från internet? Ja, men då finns hon på riktigt.
Exakt. Ja, men det var ju så här, precis, klassiker från politiken. Ja, en kvinna har skrivit ett brev till mig som säger att precis det jag tycker är det perfekta. Precis.
Jag träffade en kvinna
Gun.
Och hon tyckte att våran äldreomsorg, den är kanon. Ja. Nej, men hon finns faktiskt på riktigt. Vi har hennes namn så vi kan säkert spåra henne så du kan få prata med henne. Nej, men
vad kul, för det måste ju vara precis. Så att då blir man mer inkluderande. Man ser också att fan, det här går att göra någonting åt. Man får hoppa av att få se någonting positivt.
Ja, visst, exakt. Och det var det vi insåg ganska snabbt, att när vi börjar föra ut den här typen av faktabaserad optimism så samlas ju då människor i ett community som följer det här. Men då märkte vi att, ja men vad tusan... såklart, de här människorna när de träffar varandra på olika sätt, online eller offline, börjar få idéer ihop på vad de ska hitta på. Lite grann, om vi har en meetup och vi pratar om solenergi och så är det några där som liksom, aha, oj, vad händer grejer där? Jag kan ju det här, borde inte vi? Ja, så vidare. Så en av de här och då, ja precis, och då ser man att de här projekt och sånt som tar form inom vårt community, då finns ju ofta resurserna för att genomföra dem i communityt. Om man behöver crowdfunda och få in kapital, ja men då finns det massa människor som kan bidra med det. Eller man behöver en kontakt på något bolag, men det är oftast någon som känner någon eller någon som redan jobbar där och så vidare. Så det insåg ju vi att okej, när det här växer och framförallt globalt, om vi kopplar ihop människor på det här sättet, så kommer det börja uppstå otroligt spännande idéer i det här communityt som vi kan göra någonting av. Så att vi faktiskt är med och producerar en del av de här optimistiska nyheterna som vi så småningom skriver om. Att titta, nu bidrog vi till det här. Vi fick faktiskt framtiden att komma snabbare, som är vår mission. Att de här positiva utvecklingarna ska ske snabbare. För det är det som är vårt grundsyfte här. Vi vill inte vänta i onödan på de här sakerna. Om vi kan ha, säg, självkörande bilar 5 år snabbare än vad det är i nuvarande utvecklingstakt, så skulle det rädda otroligt många människoliv. Det skulle göra ha mindre miljöpåverkan och så vidare. Om vi i vårt community kan bidra till det då, till exempel, så har vi fått framtiden att komma lite snabbare. Och det häftiga i den här världen som finns nu är att såna här organisationer kan bli globala, kan samordnas globalt. Är du många, många människor, är du hundratusentals eller miljoner eller flera miljoner i en organisation, så är kraften enorm i vad man kan åstadkomma. Mm. Och du är inte beroende av storföretag, stater eller någonting så här. Man vill gärna påverka och samarbeta gärna med dem. Men det är det här som är kraften är i mänskligheten.
Ja, precis. Mänskligheten kanske man ska säga. Ja.
Det här är ju väldigt likt hur det är inom ekonomi. Det är därför intressant att prata om detta i det här sammanhanget också. Att om man har en positiv relation till sin ekonomi. Man tänker så här, det här är ett intressant område. Här kan det nog bli pengar. Det här är min chans att få en bra ålderdom. Då är man mycket benägnare att sätta sig in i området. Så sätter man sig in i området så blir man bättre på det. Man bättre fattar man bättre beslut. Men den som redan från början har bestämt sig för den där skiten. Liksom så här, det är 49 veckors helvete för 3 veckor i solen. Det är bara att bita ihop och liksom så här, tvingas deklarera en gång per år. Ja, då är man inte så insatt. Då är man insatt för att man dåliga beslut. Och då blir det ofta så dåligt som man är rädd för att det ska bli. Va? Så att jag tänker också att det handlar om att våga ta sig an att se också världen med positiva ögon. Inte bara liksom att någon annan ska presentera på det sättet. Vad kan jag själv göra, tänker du, för att ha en mer positiv grundsyn till min egen framtid? Liksom, så här, oavsett vad Expressen skriver. Liksom.
Ja, men först bara tycker jag att det är helt i spot on resonemanget. Där. Det är precis så jag tror det funkar för de flesta människor. Nej, men jag skulle säga att man ska nog inte följa det första man ska göra är nog inte följa nyhetsmedia så liksom slaviskt så där. Det är klart man ska hänga med i vad som händer, men man måste liksom se det för vad det är för någonting. Det finns till och med undersökningar som visar att ju mer du följer nyheterna desto sämre koll har du på verkligheten. Alltså det blir helt känns ju helt bakvänt liksom. Men ändå så ta ett kliv tillbaka från det där och följ inte på det sättet. Men sen finns det ju i den här fantastiska världen med internet så finns det ju så mycket material. Det finns ju en fantastisk blogg som heter Wait But Why som skriver. Det är också såna här grejer som man inom journalistiken har sagt att det funkar inte. Långa, långa artiklar. Folk orkar inte läsa långa artiklar på nätet. Liksom. Ja, men det gör de ju visst det, om det skrivs på rätt sätt. Wait But Why tar liksom så här väldigt svåra ämnen som AI. Och så skriver han och så ritar han streckgubbar till. Och så blir det helt fantastiska artiklar. Eller finns ett par YouTube-kanaler. En som heter Kurzgesagt. Det är väl tyska då, kort sagt. Eller något sånt. Mm.
Det låter så.
Ja, exakt. Och de är så här 5-6 minuters videos, animerade videos. Tar komplexa ämnen, förklarar det på ett enkelt, bra sätt. Som man liksom så här, aha, okej, det är så det hänger ihop. En annan som heter Answers with Joe, en snubbe som gör 10-15 minuters YouTube-videos, tar också mycket teknikämnen, elbilar, självkörande fordon, batterier och såna här saker och förklarar det på ett liksom lättfattligt sätt. Jag är inte, och jag, det är olika inom Warp och överhuvudtaget liksom i våran community. En del är jätteteknikintresserade, jag är inte så intresserad av tekniken, hur det funkar. Det fattar inte jag så mycket av. För mig är det intressant vad den gör och vad möjliggör, och så fattar jag lite av tekniken. Men de här källorna som finns är ju de ger ju en förståelse för sådana som liksom inte är supernördiga. Och så finns det en annan podd som heter Pessimists Archive, som är en av mina absoluta favoritpoddar. Den går igenom vad vi har varit
efter
emot.
Efter ekonomin på riktigt.
Ja, exakt. Precis, exakt. Den kommer ett och sen kommer den här två. Han går igenom där, vad har vi varit emot förut? Nya tekniker som telegrafen eller freestyles eller paraplyer var man emot i Storbritannien, för det var ju otroligt fånigt. Vad ska man gå runt med en sån paraply? Vad är poängen?
Håller fortfarande med. Mm. Ja. Det blåser alltid när det regnar och kommer ändå inte av en paraply.
Ja, okay. Ja. Ja, och då ser man ju att dels är det ju liksom rent komiskt att se att liksom, hur fan kunde man vara emot det där? Men så börjar man titta på dagens debatter om teknik och så ser man ju, men argumenten är ju exakt de samma med telegrafen. Varför ska vi kolla på att kommunicera så snabbt? Folk kommer bli sönderställda, så det kommer bli kaos. Det kommer bli så här, jaha, men det, och så vidare. Och liksom, nu pratar vi om skärmtid och alla sådana saker. Det är klart man ska ha ett rimligt användande av liksom mobilerna, men vår mobil är ju de facto motsvarande superdator för 15 år sedan. Den har vi i fickan, uppkopplad till halva mänskligheten och all världens information. Ska vi stoppa den i en liten låda? Jag känner inte att det är lösningen.
Är det intressant? Men kan det vara någonting då att man tänker, för jag brukar försöka tänka så ibland när det är saker som är en sån tydlig nyhet eller när någonting när folk gnäller och sådär, så tycker jag det är kul att laborera så här. Vad kan jag hitta för positivt i det här då? Att försöka vara lite sådär, att vända. Och ibland så går det inte, så tänker jag nej, det där kan aldrig vara något bra med. Men jag försöker verkligen att hitta sånt. Och jag har blivit övertygad flera gånger, just det här som du nämnde med skärmtid, så var det någon som gav en positiv artikel för en gångs skull. För jag har två tonårsbarn hemma och jag tycker liksom, måste vi sitta där med mobilen och varför hela tiden lägga den här tiden och sådär. Och det var bättre för när man träffades. Tills jag kom på att liksom, vänta nu, det är ju deras typ av fritidsgård. Liksom. Vi gick till den här fritidsgården, man drog ut dit. Det var mycket som pågick där som inte var särskilt bra. De har ju världens chans att träffa kompisar och de kan göra det med vilka de vill och vilka sorter de vill och massa sådär. Självklart, alla har vi många exempel på det här. Men det var intressant att man fick de här positiva faktan. Så plötsligt så ändrade jag helt inställning. Sådär. Jag behövde ha den här positiva faktan. Och då var det plötsligt som, ja visst fan. Det stämmer ju. Annars så skulle man ut här eller så skulle någon bli skjutsad och vara utsedd. Alltså plötsligt så ser man någonting annat.
Nu kommer jag på något spännande. Nu hittar jag på en lösning faktiskt. Oftast är det att man inte får stå oemotsagd i media. Liksom så här att vi har sökt den här personen för en kommentar och såna saker. Det skulle vara intressant om media hade en skyldighet. De fick skriva precis som de ville. Men en skyldighet att länka till en artikel som hävdade motsatsen. Liksom så att även journalister inte fick stå oemotsagda i sina tidningar. Säger så här. Liberalerna är skit. Ja, det får ni skriva en A4 om. Men då behöver ni länka till. Här finns på andra sidan en sida som tycker att de är kanon. Liksom.
Just det.
Då hade det funnits en marknad för att skriva de positiva också. Och då hade det varit så här. Här är skärmtidens liksom faror. Ja, men här är också skärmtidens möjligheter. Liksom.
Det är faktiskt det är en bra idé. Inte att man ska liksom tvinga dem, men man kan liksom sätta pressen på dem. Det finns en... Det kommer fram en holländsk tidning som nu också finns internationellt som heter The Correspondent. Den startades ur, alltså startaren var en ung chefredaktör på en av Hollands största morgonbilagor och började liksom surna på det här att breaking news ofta ska vara, att det ska vara så mycket breaking news och det ofta då blir väldigt negativt, för det är det ju ofta om ett flyg kraschar, så det är klart att det är breaking news och det är negativt, men liksom även andra grejer. Så han fick så småningom sparken från den här tidningen för han ville göra om för mycket, tyckte cheferna där. Och då blev väldigt många av läsarna upprörda och då insåg han att okej, det kanske går att göra någonting av det här. Så han startade en crowdfunding-kampanj där han sa att vi ska tänka på ett nytt sätt kring journalistiken. Och varje gång vi till exempel rapporterar om ett problem så ska vi i den artikeln också skriva om här finns idéer på möjliga lösningar eller faktiska möjliga lösningar. Liksom vi ska ha med det. Och det här blev väldigt framgångsrikt i Holland och sen förra året gjorde man en stor crowdfunding-kampanj igen och drog igång en internationell variant av detta. Vilket ju också visar om det vi har pratat om tidigare, hur man faktiskt kan kringgå traditionella medier och hitta nya sätt som tilltalar väldigt många. Men det här är ju en jättebra grej att driva mot traditionella medier också, liksom att precis, länka till någonting som säger motsatsen mot det här eller som visar på någon lösning.
Precis, man är duktig att länka, men man länkar bara vidare ner i mörkret så att säga. Om det står om någon skjutning så kan du också läsa vidare här om den här och upprinnelse, alltså det är bara det. Svart. Och sen är ju medierna har ju länge varit medvetna om att de måste hålla det här på en balans, och man vet att negativa saker klickar folk på, men där har man ju också gjort, har man blåst upp för stort så här biten av farligt djur. Svullnaden var enorm. Och sen visade sig när man sen bläddrade i den tidningen eller gick in, så visade sig att det var en mygga. Och sen har man överdrivit. Och då kunde man ju förmäta att, vänta nu, då gick faktiskt upplagan ner dagen efter en sån. Då var folk irriterade. Den gick upp som satan när man läste om det, för då vill man ha det. Men sen gick den ner då. Nu funkar det inte riktigt samma sak, såklart, i digital. Men lite samma sak med artiklar och klick. Nej, nu tar jag Expressen istället. Nu byter jag. Men det, man kanske inte så här, de borde kanske förstå att vi människor faktiskt, jag skulle ju mycket hellre läsa än innan jag går och lägger mig, när jag har min rutin, istället för att blåsa av Aftonbladet, skulle jag säkert hellre läsa en tidning som gav mig lite positiv energi. Det är bara att den är ju så svårhittad. Det är inte den som kommer till.
Så, nej, precis.
Så vi har ju blivit inbjudna flera gånger till att göra samarbeten med mer klassisk medieproduktion. Förutom det med så här, tidningar och liksom annat. Och då i våran grej att vi kan prata om ekonomi på ett folkligt och möjlighetsorienterat sätt. Och det tycker de är kanon. Det vill vi ha mer av i våran tidning. Och så börjar man prata lite mer konkret så här. Ni skulle till exempel kunna prata om farorna med att inte pensionsspara och riskerna med sms-lån. Och dessutom hur många som inte har koll på sin ekonomi och ojämlikhet. Vet, så här. Och så är det så här, 16 exempel på artiklar, och alla deras exempel på artiklar handlar bara om
Att det är skit, att det är ansvarslöst.
Du måste göra detta, du måste skärpa det, annars kommer det gå dåligt. Och sen så ska vi gå upp på stan och shoppa med Bianca Wahlgren och skälla ut henne över att hon köper alldeles för mycket dyra saker. Du vet, som så här. Yes. Men du, jag använder ju den här, JOMO är ju min strategi för att överleva detta. The joy of missing out, att jag helt enkelt inte sätter mig in i ämnen som jag inte har för avsikt att påverka, för att liksom minska mängden negativitet. Ja, det är så mycket skit nu kring Brexit här, men jag har inte för avsikt att åka till Storbritannien och hålla några tal eller lösa det där. Det kommer inte påverka mig förrän möjligtvis nästa svenska val vad jag gör. Så jag är lite mer så här, jag läser sammanfattningen sen när ni är klara, hur det blir. Jag behöver inte höra 16, jag behöver inte höra alla turerna. Liksom det är en tv-serie som jag har tackat nej till. Och då kan man säga, men det är ju ett jätteviktigt, liksom viktig process som pågår i världen, absolut. Men om jag är engagerad eller inte påverkar bara min egen stressnivå och mitt engagemang. Liksom så här, är jag intresserad av att bidra till lösa fattigdomsproblemen på afrikanska landsbygden, då läser jag på om det. Men då skiter jag i att engagera mig i människorättsfrågor i Kina. Inte för att det inte är viktigt, det är bara så här, jag kommer ändå inte göra någonting åt det. Så då tänker jag heller inte läsa på om det. För just minska ner liksom dramat i mitt liv, att jag blir indragen i liksom, jag vet inte alls vad som händer i den här svenska akademirundan. Jag har ingen koll, för att jag tänker så här, kommer aldrig, jag tackar nej till den. Jag lägger mina timmar på de här tre frågorna som jag har för avsikt att påverka istället. Liksom. De andra släpper jag. Liksom. Ja. Det är ju inte en, om alla gjorde så skulle vi kanske inte ha det bästa samhället. Men det har ju liksom hittat min själsfrid i att inte ens läsa de där artiklarna.
Några skulle ju då engageras väldigt mycket i Brexit för att de på något sätt antingen är väldigt intresserade av det eller berörda av det på ett sätt som, eller försöka vara med och påverka det och så vidare. Men jag gör på ett liknande sätt. Jag hänger med i liksom vad som händer, men jag sitter inte och liksom fördjupar mig inte i sådana saker som Brexit exempel, för att jag har inget med det att göra längre. Det är ingenting som för det jag försöker göra här i världen framåt. Liksom. Man försöker hålla sig lite informerad såklart, men ja.
Det kanske är lite skönt när du lämnar politiken, att du inte förväntas ha åsikter om allting lite grann. Alltså kunna sortera bort att det här är inte min grej nu, eller jag behöver inte kunna så mycket om det.
Nej. Det är faktiskt jätteskönt. Och man behöver liksom inte, nej precis, man behöver inte ha svar på allting eller hänga med i varenda liksom, liten detaljfråga här och där, utan man kan ta de lite större dragen som jag känner att jag är med och påverkar och vill och är intresserad av. Liksom. Och då blir jag istället väldigt, väldigt mycket kunnigare inom det, för att jag har tid helt enkelt.
Det här är jätteintressant. Avrunda detta, men om vi ska skicka en sista fråga till dig. Hur kan man, kan du ge någon sån här liksom street smart lifehack, hur ser jag till att behålla min optimism som lyssnar nu då, i en värld där vi blir översköljda av att varenda hare kan vara en livsfarlig brunbjörn liksom?
För mig är det en ett aktivt val av vad man konsumerar för någonting, och det är inte så att det inte finns de här nyheterna till exempel, de finns där. De är inte så välspridda till exempel, men de finns där. Man kan aktivt söka upp dem. Det finns en mängd alternativa kanaler, vad man nu vill ta in för någonting. Men så tycker jag det är bra att ofta liksom så här, stanna upp några sekunder och tänka till, liksom, är det verkligen liksom så här, precis som du hade gjort med liksom skärmtid och så här, liksom, är det verkligen så här illa? Men det är klart att både vuxna och barn liksom inte ska sitta och använda mobilerna på ett liksom helt, vad ska man säga, liksom fastna i det på något sätt. Det är klart man ska reflektera över sådana saker, men när man lyssnar på debatten om skärmtid så känns det som att det här är en stor fara. Liksom. Det här är verkligen skadligt för barnen. Men om man liksom tänker på vad den faktiskt gör, den här prylen, vad den möjliggör, och så liksom får man ett kanske lite annat perspektiv. Så vi försöker, och det är ibland lite lurigt, men vi försöker fokusera på möjligheter med saker och ting. Och då är det inte just det här att ja, nu är vädret kass, men det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Liksom. Det är inte det som är grejen, utan man försöker ta ett steg tillbaka och fundera på vad är möjligheterna med det här? Vi måste inte alltid utgå från problem. Vi kan faktiskt fokusera på möjligheter och se vad för möjligheter det i sig skapar. Och det kan vara att lösa ett problem. Men det finns väldigt mycket möjligheter som bara är möjligheter. Faktiskt. Så att det är liksom lite perspektivförändring. Men man har kontroll över det själv. Man är inte slaven under någonting. Vi har inte bara en tv-kanal och en radiokanal längre. Liksom, utan det finns ett utbud där ute.
Och kanske om man nu är någonting som man går och är bekymrad över. Någonting man tycker är jobbigt. Ta reda på lite mer fakta om det. När man går och beklagar sig över vad det nu kan vara eller är orolig för. Så, ja. Så kanske det precis det man ska göra. Att leta efter bra saker kring det.
Visst.
Och göra det aktivt. Att söka upp de här. Och då måste du berätta igen då. Vad eran Facebookgrupp. Jag som inte har Facebook eller använder mig av Facebook. Hur kan jag hitta. Jag vill få tillgång till de här sköna positiva sakerna.
Ja, precis. Där vi gör
samlas de på Odenplan på morgonen.
på morgonen.
Ja, vissa bilder på vad de har ätit.
Ja. Nej, men hur ska vi göra? Vi vill ju få veta vad ni håller på med.
Där vi gå in på vår hemsida warpinstitut.se och så signa upp för vårt mail. Så får man ett nyhetsbrev varje söndag morgon med en handfull faktabaserade optimistiska nyheter som kommer. Och sen utifrån det sen så kan man liksom leta sig in i olika delar av communityt. Liksom, vi har ett community som är fokuserat just på klimatet, liksom green tech. Vi har ett som är fokuserat på rymd och mänsklighetens framtid ute i solsystemet. Och sådär. Men poängen är att det är människorna i vårt community som skapar det här.
Häftigt,
men
de allra flesta har ju Facebook och då heter gruppen, sa du?
Då heter den Warp News. Ja. Faktabaserade optimistiska nyheter.
Som en dröm.
Ja. Härligt.
Jag känner mig ännu mer optimistisk.
Ja, härligt.
Tack. Tack Mattiasarna.
Ja.
Tack.
Ja, verkligen.
Charlie.
Ett jättestort tack för att du kom.
Tack.
Fantastiskt.
Tack.